lyssnar på Expressens podcast Hockeypuls med mig, Adam Johansson. I veckans avsnitt.
Jag tycker att känslorna måste fram lite mer. Jag tycker vi ska hålla oss inom gränserna, men ibland är folk rädda att säga och stå för vad de egentligen tycker. De har det jättebra. Jag är avundsjuk på Rögle många gånger med sina faciliteter, med rinken där, med ungdomarna. Vi tränar på isstadion, vi träffar inga. Mm. Våra barn är på Rosengård, på isstadion, överallt i Malmö. Men så är det att leva i en storstad. Ja, men alltså det finns någon spelare i SHL idag som har 400 000, hör man. Det finns det.
Som spelare vann Patrik Sylvegård 2 SM-guld med Malmö. Och i rollen som både sportchef och vd har han tagit klubben från ruinens brant till semifinal i SHL. Frågan är om inte han är Malmö Redhawks viktigaste person genom tiderna. Men nu står han inför sin kanske största utmaning någonsin. Att ta klubben igenom en pandemi.
Ja, men jag känner mig ganska trygg ändå. Jag är liksom, tycker att saker jag inte kan styra över lägger jag ingen jätteenergi på. Det är lätt att ta beslut och gå åt det ena hållet. Men samtidigt så har vi i Malmö Redhawks, lärde mig av en major en gång i tiden i militär att det är lite militärt det här att man inte ska ta för hastade beslut när man inte vet utgången. För det är lätt, jag tror många klubbar har gjort en jätteplan på vissa saker. Sen ändras beslutet i övermorgon. Vi har suttit ganska lugnt i båten och det är klart att det är en prekär situation och hela världen har vänts upp och ner. Men någonstans så känner jag i min roll som vd att försöka vara lite lugn och så avvaktar vi och ser vad som händer.
Men jag tänker att det som klubbledare är att nästan orientera sig i totalt mörker utan varken pannlampa eller ficklampa. Är det en metafor du köper?
Nej, men lite så är det ju. Men samtidigt så är det ju så att jag kan inte göra så mycket. Jag kan inte tända lampan själv. Det är någon annan som får göra. Förstår du? Det är liksom, och någonstans så försöker vi och i våran organisation bland medarbetare ta ett lugn, att ledningen är lugn. Vi tror på det här. Vi har en stabilitet. Vår ekonomi är bättre än någonsin, även om det är tufft. För alla kommer det bli det här. Vi har dragit, vi är duktiga på att hålla våra kostnader.
Hur har ni dragit ner dem?
Ja, men vi har ju alltid, de sista åren så är det ju lite så här, vi har väl varit lägsta eller näst lägsta spelarbudgeten och ändå gått till semi-kvarten vid åttondel i år, så har vi ju fått mycket value for money. Vi har ju en ryggsäck med oss som vi börjar successivt bli av med. Vi gör vinst ekonomiskt. Sen är det viktigt för oss att kunna investera det i hockeyn och få ett starkt lag, och det var väl tanken att vi skulle ha 5 miljoner till i spel, 5-6 miljoner till i spelarbudgeten i år som inte har tagit på grund av den här situationen. För vi är alldeles för osäkra på intäkterna. Det är ju det som styr.
Men vad jag förstått så, förra säsongen låg ni på ungefär 38 miljoner i spelarbudget. Nu skulle ni gå upp, du sa 5 miljoner, men var har det landat istället?
Ja, men vi är under 38, är vi. Så att vi är nog efter Oskarshamn, det är laget som har minst spelarbudget. Och det ser vi ju i media varje år, de tippar oss ju längst ner nere, har de gjort varje år, och någon gång borde de lära sig. Men det är klart att över tid så tror jag samtidigt, jag säger inte pengarna styr, men det är klart att
till slut kommer det kapp på något vis, eller?
Ja, men jag är rädd för det att vi kan inte överprestera år efter år för länge. Jag tror stenhårt, vi har en jättebra daglig verksamhet, det tror jag är jätteviktigt. Många att tacka det är faktiskt de tränarna som har varit här sedan tidigare. Allt från Björn Hellqvist, Hadelöv som gjorde ett jättejobb, Lust gjorde sitt, Peter Andersson har gjort sitt, Freddy är vår fystränare, Philander. Det är många som vi har successivt liksom byggt upp en verksamhet där den dagliga verksamheten är enormt viktig. Då kommer du långt på. Vi tränar hårt, vi är seriösa. Liksom. Sen kanske inte vi alltid har de flashigaste namnen som media gillar att skriva om, men någonstans så har det ändå gett oss en framgång och en stabilitet i SHL. Sen är jag här för en sak, det är för att vinna, men vi får liksom det är ju, först och främst måste vi ha en ekonomi i balans, och det bör vi få, och nu får vi bara titta framåt. Sen kommer ju det här, så det är lite olyckligt, men det drabbar ju alla, så det är inte bara vi.
Men med rådande omständigheter och den ovisshet som vi ändå lever i, jag har ju varit i kontakt med flera klubbredare som säger att, ja, men worst case scenario, det är 35-40 miljoner som vi inte kommer att kunna få in om inte publiken kommer in på våra arenor. Kan Malmö Redhawks gå under på grund av den här coronapandemin?
Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag har svårt att se det, för vi är så pass förnuftiga. Det är ju, jag har ju tre tjänster, håller jag på att säga. Men jag har ju sportchef och vd, och det finns ju många klubbar som sitter på tre positioner på den. Och det är ju upp till var och en. Jag har jättebra medarbetare som jag litar stenhårt på, och det är inte så att jag sliter ihjäl mig. Jag jobbar mycket, men jag säger så här, ekonomin är viktig. Jag tror att kommer ingen publik över tid, så måste vi titta på en sak. Det är precis som vilken ekonomi som helst. Får ingen intäkt, det måste ju titta på kostnaderna. Då måste vi dra i kostnaderna.
Men är ni där också att, ja, men 35-40 miljoner back, det är så det kommer se ut om inte vi får några åskådare på våra matcher?
Det är jättesvårt att se, för många pratar åskådare. Det är ju så här att vi har ju sålt 3,500 årskort ungefär med våra sponsorer. Våra lösbiljetter ligger på 8-10 miljoner ungefär på ett år. Lösbiljetter. Vi har ungefär 6,500 i snitt. Det är de pengarna. Men skulle då våra... Allting är inte bara publik. Våra sponsorer, skulle de inte få gå på matcher? Hur många av dem skulle vilja ha till pengarna tillbaka? Alltså det blir kompensation den vägen. Så att det är ju... Det är jättesvårt att säga det här. Jag menar, om inte ingen vill ha tillbaka sina pengar, som jag hoppas att de stöttar oss med, då kommer vi klara oss, men det kommer bli tufft.
Men er nettoomsättning, vad jag kunde läsa senast, slog den på 112 miljoner. Alltså kapa bort en tredjedel där. Det känns ju förödande.
Nej, men så är det ju. Så är det. Men då måste vi ju titta på kostnaderna. Då måste ju spelare, jag och alla personal dra sitt strå till stacken. Vi har sagt upp lite folk. Vi försöker slimma vår organisation.
Det är lönesänkningen du tänker på nu, eller?
Ja, men vi har ju permitterat spelarna. Vi får ju över tid. Får vi titta på det. Vi måste ju göra det. Vi tittar på resor. Spelarna och spelarrådet har suttit. Vi flyger inte dit. Vi åker buss dit. Det är ett par hundratusen där. Par hundratusen där. Du vet, en flygresa upp till Brynäs första matchen, nu blev den förskjuten, men det är en kvarts miljon direkt. Då kan vi spara det och åka buss, då sparar vi 200 000. Har vi 2-3 sådana, så är vi plötsligt tjänat en mille. Så det är liksom, det är inte mycket svårare egentligen.
Många bäckar små på något,
ja, sätt. Men alltså, det är ungefär som att driva en vanlig familj. Det gäller ju, vad har vi intäkter, har vi det här, då kan vi inte ha kostnader mer än vad vi intäkter, så är det ju. Och därför blir man ju lite så här förvånad att vissa klubbar gasar mer än någonsin.
Det tänkte jag fråga om, för ni satte ju ert upp relativt tidigt ändå. Men under sommaren här så har man ju sett att klubbar har förstärkt. Det är rätt många stjärnnamn som har kommit in i SHL. Jag skulle hävda att det kanske är en av de mest stjärnspäckade på de senaste åren.
Faktiskt, faktiskt.
Hur ställer du dig till det, att du ser klubbar, ja, men ta in Selarik, Patrik Bulan Berglund. Alltså det är många spetsna, Carter Camp, nu är det bara som jag kommer på spontant, Nicky Ebert och så vidare. Vad känner de för den,
ja, men
biten?
Alltså, det är klart det är lätt att sitta här och känna att en förtrödenhet och tycka att det skulle vi ha haft, och de har folk som investerar i dem eller finansierar det här på sidan om. Men det är klart att det är lätt att vara efterklok, men redan när det här kom, när vi fick stänga serien, kanske vi skulle ha sagt att vi stänger ligan ett år, allsvenskan också, för allsvenskan är ju också satsa ganska hårt. Allt beror ju lite på att det är ett lag som åker ut i år, det är ju faktiskt det, och vad kostar det? Alltså någonstans så har vi ju själv skapat det här att folk är livrädda för att hamna där. Så att jag kan förstå att folk gör det, men samtidigt jag...
Du hade inte gjort det i din position.
Nej, men det hade jag inte gjort. Jag menar, det är ju som Jocke Eriksson och jag pratade igår, Djurgården. Det är ju VM i att överleva i år. Och sen ska vi spela, det är två matcher. Det är vi ska spela VM och överleva, och sen ska vi spela om SM-guldet i hockey. Ja. Så att det är ju två guld vi ska försöka vinna i år.
Men du låter ändå lite förvånad över att klubbarna resonerar som så, att de förstärker med de här namnen.
Nej, men det tycker jag. Jag tycker det. Och sen blir det kanske lite osmakligt om jag tar in spelare för 5-6 miljoner miljoner och sen ska alla dra sin lön ner 30%. Det är klart att det kan ju kännas lite konstigt, men det får ju vara en stor. Jag dömer ingen, men det är
jag förstår, men får du signaler från spelare att de kan tycka att det känns orättvist?
Nej, men det får jag. Jag diskuterar med våra spelartrupp om hur vår ekonomiska situation ser ut, hur vi kommer att agera. Vi tar månad för månad så ser vi. Men då är det ju så här, ja, men ska alla dra 10-15% och sen ska du värva in 4 spelare, en spelare, då, det kommer vi inte gå med på, säger spelarna. Och det är ju också en, jag kan förstå det. Det är ju ja.
Mm. Blir säsongen 2021 i SHL en orättvis sådan? Just för det här som du är inne på, att man kanske borde ha stängt.
Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att alla har bra lag. Det kommer bli en enormt jämn serie, tror jag. Det kommer det bli. Det kommer bli riktigt jämn och tuff liga i år. Och det ska bli kul att se. Sen, som alla andra, så ber vi till högre makter att vi kan få in publiken. Det är inte bara ekonomin. Självklart är det den som styr. Men hockey, live hockey med känslorna på läktaren. Vi ser ju matcherna här nu, som vi sitter i Scania-rinken nu, vi spelar igår. Det är ändå för säsong, det brukar det vara lite, men det är ju fortfarande det fattas lite. Jag tror många spelare, speciellt lite äldre som har varit med ett tag, vill nog ha publiken. Många unga spelare kör nog, men över tid så tror jag publiken är enormt viktig. Och sen kan vi lägga vilka aspekter vi vill i att köpcentrum, restauranger och Ulla Redvalla säger hur mycket folk, men det är lagstiftningen. Vi får anpassa oss efter det.
Dunk, 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 dunk. Nu hör ni, det är nya programpunkten i Hockeypuls. Ni som hörde premiäravsnittet av säsong 2 med Staffan Kronvall förra veckan vet ju vad som gäller nu. Och det är ju 3 snabba frågor som Patrik Sylvegård måste svara reptilsnabbt på. Och sen är det ju så att jag har några fördomar och påståenden om dig som du antingen kommer få bekräfta eller dementera. Är du redo?
Självklart.
Vi börjar med de här snabbfrågorna. Mm. Bästa sportchefen i Hockeysverige?
Jag tycker, det är många som jag har stor respekt för. Evertsson är duktig, Jocke Eriksson är duktig. Det finns många som har gjort det bra. Freddan i Frölunda är också bra.
Så skulle du svara snabbt här? Mm. Vem väljer du då?
Jag säger Jocke Eriksson.
En okänd talang?
Bra i golf.
Ja, jag får inte ställa för fråga här, men vi kanske kommer att återkomma till det lite senare. För jag vet att er familj är väldigt golfintresserad. Din bästa respektive sämsta värvning?
Oj. Burish tog jag från Växjö. Han kom ner till oss utan utrustning med en gitarr och frågade stort sett om han skulle spela hockey. Det var Evertsson som lurade, men nej, det var det inte. Det var jag själv. Min bästa värvning? Oj. Jag säger Freddy, vår fystränare.
Och nu är de här fördomarna, här kan vi flytta ut i våra resonemang också. Mm. Första här då. Du har tänkt, eller du brukar tänka, IPA, American Pale Ale, veteöl. Nej, för helvete. Ge mig bara en ljus jävla lager.
Oh, nej, jag är finsmakare. Jag dricker mycket, eller jag dricker inte så mycket, men jag dricker allt.
Okej, okay. jag hade liksom bilden av att du är en enkel människa, men du gillar liksom florera ut i olika de här trakterna.
Nej, men jag är en enkel människa, men jag tycker om att prova.
Okej, okay. Så den stämde inte då?
Nej, det stämmer inte. Nej.
Du tycker att svensk ishockey blivit för mycket PK, alltså politiskt korrekt?
Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Jag tycker att känslorna måste fram lite mer. Jag tycker vi ska hålla oss inom gränserna. Men ibland är folk rädda att säga och stå för vad de egentligen tycker. Det håller jag med om.
Vems fel är det att det blivit det här klimatet som du kanske inte riktigt uppskattar?
Det är väl allas fel. Jag vill dela det också. Ibland håller jag också tyst. Även om det är, röven håller på att spricka ibland så måste jag vara tyst av olika anledningar. Jag tror vi ska hålla det inom en det är inte i meningen att vi ska fara ut för mycket åt något håll. Men ibland måste vi stå för mer vad vi tycker. Och jag tycker att spelarna också måste få visa mer känslor ibland.
Kanske kan vara vårt fel med
det
också.
Kan det vara. Det kan det vara.
Hur hittar man tillbaka till känslorna. För som du säger, det är ju en balansgång. Det måste ju ändå ligga inom några, ja, rimlighetens begränsning på något vis också. Och inte gå över och bli sexistiskt, homofobiskt, etc.
Självklart inte. Det finns ingen som står bakom det. Jag hade ju en son som hade ett uttalande för något år sedan. Och sen var jag ute i tidningen och egentligen förklara hur det var förr. Och förklara att jag stod inte bakom det. Men då vinklade de det på ett sätt så att de tyckte att jag försvarade min son.
Vi måste recap för lyssnarna, för alla kanske inte är med på det här. Men det är ju Marcus, din son, i en match mot Djurgården som säger din jävla horunge.
Exakt.
Blir avstängd två matcher.
Ja. Helt rätt.
Ja, och du går ut och förkastar det. Det gör du ju. Och sen så säger du en kommentar som du kanske får förklara lite här hur du menade.
Nej, men jag sa så här, det var ju, alltså, det sägs mycket värre saker på isen. Jag försvarar inte Marcus. Jag försvarar att det sägs mycket folk som inte är på hockeybanan. Det finns ju folk som säger saker som är mycket värre. Om någon hade sagt bögjävel till mig på ren svenska, då hade jag skrattat när jag spelade. Det finns ju saker som är mycket mer personliga, som folk vet om varandra, som tar mycket hårdare. Om du har något fel eller har något, eller någon i släkten eller någonting. Mm. Så alltså att många gånger om jag spelar fysiskt som jag kunde göra och någon skrek efter mig typ de orden, då var det ju ett sätt på att han var arg. Då har jag vunnit, förstår du? Det var lite dit jag ville komma. Men ja, det blev fel och ja, jag har väl lärt mig en del av att inte kasta mig in i den situationen.
Vad är okej att säga då, tycker du?
Nej, men jag tycker inte det. Jag tycker man kan prata och så, men jag tycker inte man ska gå på personangrepp och säga sådana grejer. Det är bättre. Jag är mer den som spela hårt och visa det här. Jag tycker inte man kan tjabba, det kan man göra och skoja. Jag har ju en annan son som pratar ganska mycket, men jag tror inte han håller på med sådana ord, det vet jag. Han spelar nog fysiskt och skrattar mest med sitt leende och det kan reta folk ännu mer. Det finns ju inget värre än att folk är tysta och bara kör på. Det tar hårdare än att någon skriker. Det är dit jag vill komma när förra gången när det här Aftonbladet var. Att skriker folk på mig när jag spelar, då har jag vunnit.
Det här är min åsikt, men jag kan tycka att man får kritisera prestation, inte person, ute på isen. Mm. Förstår du lite vad jag menar då?
Självklart.
Och att man ska ändå kanske få håna liksom att, ja, men titta upp på resultattavlan, vi leder här liksom. Det är okej.
Jo, men det är ju ett sätt att få folk ur balans på ett fair sätt. Men gå på personangrepp. Men om någon säger bögäk, det är ju ett själsord. Ja, men jag köper det, men det är ju liksom inte... Ja, hallå. Då
du tycker inte att det ska få finnas?
Jag tycker inte det ska finnas. Men om någon hade sagt det till mig så hade jag skrattat. Alltså, vi är olika där. Mm. Men för i alla fall, samhället har ju förändrats. Mm. Så jag tycker inte man ska säga sådana saker. Jag tycker att tystnad, spela tufft och vara tystnad, det tar hårdare. Mm. Än att folk bara skrika.
Under försäsongen här så blev ju Marek Hrivík i Leksand avstängd två matcher för att ha sagt "your fucking pussy" till en Frölunda-spelare. Jag tror att det var Mats Roseli Olsen. Mm. Tycker du att den avstängningen är förtjänt för det han säger?
Ja, men samtidigt är det, om du översätter "fucking pussy" på engelska, vad betyder det?
Mm. Ja, men det tror jag alla lyssnare förstår.
Ja.
Men då blir ju liksom... den könsdelen blir ju ett skällsord också. Ja.
Nej, men jag tycker inte man ska skrika sådana ord. Jag tycker inte det. Jag tycker inte det. Det finns ingen anledning. Mm. Jag tycker det. Sen vet jag, och det är lätt att sitta om man alla spelar hockey. Det adrenalinet pumpar. Man säger saker som man inte tänker sig för. Men man måste tänka. Det är ungefär som att man kan inte tackla folk i huvudet. Mm. Det går fort där ute. Det händer. Det kommer alltid hända. Men man får inte det. Vi måste... Sen kan jag tycka att tufft spel älskar jag. Jag säger inte att vi ska ha slagsmål i svensk hockey, men jag är inte, jag är ju hellre att jag ser att två stycken gör upp än att man står och skriker åt varandra, för det är mycket mer ärligt.
Vi kanske kommer återkomma till det senare i podden också, men vi går vidare med mina fördomar här, den sista. Mm. TV4 ringer och vill göra Sylvegård till nästa realityfamilj. Ni tackar ja på studs.
Nej.
Är det så?
Ja.
Det var ju en artikel i Kvällsposten med min kollega Elisabeth Lindberg som jag tyckte var väldigt bra, att skildra er som familj på ett väldigt fint sätt. Där var ju rubriken liksom SHLs Parnevik typ.
Ja, det var nog lite skoj där, men nej, men det var ju ett tag där det var mycket skriverier om alla då, eller speciellt Emil och Marcus, och jag är också en person som syns ibland. Men nej, det skulle aldrig hända.
Jag såg också att det stod SHL är lika med Sylvegård Hockey League.
Ja, det var Wikegård som gick ut. Ja, men det hände ju lite där. Och jag menar, det är lite dit jag vill säga när Mackan hoppar in i båset och Färjestad står upp för det. Jag säger inte att... Alltså det får inte låta som att jag tycker att det ska vara rock'n'roll hela tiden. Men det är show vi håller på med. Vi behöver inte vara så korrekta hela tiden. Sen måste det vara understädade former. Sen kan ju folk säga att ja, det är väl inte städade former. Nej.
Fast i stridens hetta så... Alltså, jag vet inte, nu kanske jag kommer ihåg åsikter. Men är inte folk väldigt lätta att fördöma saker? Alltså när man själv inte har stått i ett sådant bås.
Jo, men så är det. Men sen är det ju så här att alla...
Sen ska det inte få hända som du säger, men att det händer. Kan man inte bara släppa det och gå vidare?
Jo, men alltså någonstans är det så här. Sin kompis, sin lagkapten... vinddragen, hela laget hoppar på honom. Det är väl skönt egentligen att någon står upp. Tittar vi i samhället idag hur det ser ut, någon får stryk på stan, folk står och tittar och filmar istället för att gå in och säga vad fan håller ni på med? Ha? Det är liksom genomsyrar ju lite det här.
Så att du gillar kuraget som
ja, men det
gör
jag. Det står jag bakom till 100%. Mm. Det står jag tillbaka. Det var ingen som var skadad. Folk skrattade åt efteråt. Men någonstans så är det väl så här att alla som hatar Malmö, och det finns väl många, det är ju hata ett starkt ord, men de som inte gillar Malmö och inte gillar familjen Sylvegård eller de bröderna, de fördömer det, och det är ofta de som skriker i sociala medier. Så att, ja.
Jag kan ju säga, alltså från min reporterroll, det är ju uppfriskande när saker och ting händer, för att jag kan ju tycka att svensk hockey i stundtals är rätt beige. Det är same same all over.
Nej, men det är ju lite dit vi började här på och sa att det är ganska PK idag. Det ska vara korrekt och alla tränar stenhårt och alla. Jag menar, Dick är ju en färgspaka på sitt sätt på banan.
Så Axel, kanske... som ska vi säga, jag tror alla vet, men bara för att förtydliga.
Mm. Ja. Nej, men alltså det är väl kul att inte alla är stöpta i samma form. Sen att det går överstyr ibland, ja, tyvärr är det så. Det är mycket känslor. Alla som har spelat idrott på elitnivå vet att det är mycket adrenalin. Deras platser står på spel, det är tufft alltså. Det är inte så många arbeten du går till och vet inte om du ska få jobba ena dagen eller inte. Ja, men du får inte spela ikväll. Det är liksom inte så många kontorsjobb du kommer till jobbet och säger så här, nej tyvärr Karin, idag får du gå hem för idag ska Agneta jobba. Så att det är lite det, man måste sätta sig in i den bilden ibland.
Ja, då är vi redo för faktarutan i Hockeypuls. Och det är ju så att jag har ju konstruerat lite olika beroende på om det är en spelare, sportchef eller tränare eller agent etc. som gästar mig. Och nu sitter ju faktiskt Pod Sylvegård framför mig, och han är ju både spelare, eller tidigare spelare och numera sportchef. Men jag tänker vi kör faktarutan sportchef, sen kanske vi kommer vandra in på lite spelarspår med dig också. Mm. Smeknamn?
Sly.
Och det är på efternamnet gissar jag, eller?
Nej, det var faktiskt... Det här är ju nästan pinsamt. Det var faktiskt Abris som sa att han tyckte jag såg ut som Sylvester Stallone. Så han kallade... När jag var vältränad en gång i tiden och lite långt lockigt hår. Så han kallade mig Sly. Så därifrån hade det varit.
Hans Abrahamsson på Sportvalet?
Nej, det var Abris.
Jag har Christer Abrahamsson.
Okay. Som tränar Malmö.
Ja. Jag är så inne i... Liksom
nej, inte sport. Abrahamsson på Aftonbladen.
Den riktiga Abris, ska vi säga.
Ja, den riktiga Abris. Ja.
Men när var det här? Det måste vara under spelarkarriären.
Ja, alltså. Det här var ju spelare. Det måste ha varit 96-97 där någon gång, när Abris var. Måste det ha varit. Ja.
Mm. En profil.
Mm, det var det.
Ålder?
Mm. 54.
Mm. Lite snabbt här. Hur länge ser du själv jobba med det du gör? Alltså, du sitter på två stolar, vd-sportchef. Mm. Det måste vara extremt krävande.
Nej, men jag ser att, som jag nämnde förut, vi har en bra organisation. Jag har lärt mig att delegera. Jag har lärt mig att andra ska växa i vår organisation. Jag tror det är jätteviktigt. I början, första 3-4 åren, gjorde jag allt. Jag skruvade ihop alla möbler. Jag var hemma och tog emot. Jag har lärt mig att jag kan inte det. Jag har lärt mig att delegera mycket i organisationen. Så att jag vill hålla på med det här så länge jag brinner för det. Det är viktigt för mig och det gör jag fortfarande. Sen är det klart att jag har sagt att jag ska vara sportchef vd tills vi vinner. Sen får någon annan ta över. Men jag vet inte om det stämmer. Vi kanske kan. Men så länge jag har glöden och älskar att gå till mitt jobb så vill jag fortsätta. Sen är det inte alltid jag som bestämmer.
Men du, kan Malmö vinna det där SM-guldet? För som du säger, alltså, ni har ju... bland de lägsta spelarbudgeten i hela SHL. Men ni har ju varit väldigt duktiga på att få ut max utifrån investerad krona, vilket är väldigt imponerande. Det finns ju studier på det att ja, men, per spelare så får ni ut mest egentligen på vad ni lägger ut. Men det kretsloppet, alltså, hur länge kan det få fortgå? För jag menar, det är ju de stora klubbarna som ändå tampas om det. Det är alltid topp 4 som slåss om det här som gullet.
Så är det.
Och kan
så
ni vara där på, över tid om ni har så låg spelarbudget?
Nej, men det är en jättebra fråga och det tror inte jag heller att vi kan. Vi måste öka våra intäkter och öka våra intäkter, och det är där vi jobbar på. Och vi skulle öka vår spelarbudget som vi nämnde förut med 4-5 miljoner upp till 43-44. Det finns ju de som har 7-10 till, men jag är inte så säker på att det är lika tecken med att vinna. Att ha över 50 eller om du ligger. Men alltså, jag brukar säga så här, jag brukar inte bara prata pengar, men 3-4 bra namn till i vårt lag. Vi säger en femma till hade gjort oss riktigt, riktigt bra. Och det tror jag på sikt vi kommer vara. Vi skulle kanske redan ha kunnat vara det i år. Men jag är helt övertygad om vi har en bra daglig verksamhet. Vi behöver öka våra intäkter. Det finns ett starkt näringsliv i Malmö. Fotbollen är stark, men hockeyn är också stark. Jag är övertygad om att vi kommer att kunna vara med.
Men din resa med Malmö som sportchef och vd från 9:e plats i Hockeyallsvenskan till semifinalplats i SHL på 5-6 år. Det är imponerande, men just det här sista steget. Alltså, för du säger att ni har en bra daglig verksamhet och det är lite klyschigt ändå. Vad innebär det egentligen? Ja. Och hur tar man det sista steget?
Nej, men du är ju inne på den linjen att det är klart att du behöver lite mer spets i spelare som kan göra det lilla extra. Så är det bara. Vi har många bra spelare och vi har ju varit duktiga att få spelare som kommer hit som är medioker, om jag ska säga. Händemark kommer hit från Panten med Göran till anslagsspelare, kanske en av SHLs bästa centra, Bryggman. Emil kommer hem, var okej, men har tagit jättekliv med anslag. Vi har ju många spelare som vill bli bättre. Sen har vi haft problem att få hit stjärnor. Vi hade Retrack Chani, vi hade Andy Mealy, många av de här. Vi hade TJ Galliardo som spelade i NHL och kom hit som hade jätteproblem. Lite tror jag för att vi har haft ett system där systemet är viktigare än individen. Alltså att du jobbar inte tillräckligt hårt så får du problem i Malmö. Och det är väl en sak som vi måste titta på. Jag tror vi fortfarande ska ha den här dagliga verksamheten. Träna bra, vi är jävligt strukturerade. Vi lägger mycket pengar på material utanför. Vi har katapult, vi är ensamma i det som alltså mäter allt killarna gör på isen. Du har sett de här fotbollsspelare ofta BH och sånt. Vi har grejer i gymmet som vi är ensamma på som mäter och hjälper killarna. Därför får vi en stor utveckling på många spelare. Men,
och det är kanske det ni måste fokusera på när ni inte har pengarna, utan att liksom utnyttja alla saker runt omkring.
Ja, men exakt. Och liksom... Sen tror jag det lugnet vi har haft också. Du nämnde det första året vi var i Allsvenskan när jag var. Då blev det lockout. Alla tog in. Malmö tog inte in. Vi kom in nya. Vi försökte. Vi har haft en jätteryggsäck med ekonomiskt minus som vi har också vänt. Så det är ju två matcher vi har gjort jäkligt bra. Men det är klart att över tid så det måste in mer intäkter för att kunna skaffa ett lite bättre spelare på vissa positioner. Vi har många spelare som jag tycker är jättebra, men får den där lilla extra.
Men det där systemet du är inne på då, som har varit framgångsrikt för er, men kanske gjort att vissa stjärnor har uteslutits. Ja. Ska det fortsätta vara Malmös DNA? Och alltså, nu kanske det här är elakt, men vissa säger ju tråk Malmö, om du förstår vad jag menar.
Nej, men alltså, det är klart att det ska alltid vara jobbigt att möta Malmö. Vi gör 6 mål igår mot Leksand. Vi vinner med 6-5. Vi tappar puck. Alltså, det finns ju saker. Jag menar, vilket lag i SHL spelar ut det andra laget? Luleå vinner serien förra året. Spelar de ut något lag? Inte en match.
Jag tycker det ser likadant ut över alla.
Nej, men alltså, det är ju det det gör idag. Jag menar, när jag spelar så var det ju faktiskt vissa matcher visste idag vinner vi. Idag tar vi det lite lugnt. Idag vinner vi när vi var som bäst. Men det gör det ju inte idag. Det är ju hårt jobb. Och det är ju lite där också. Det är ju därför det är viktigt att ha spelare som orkar jobba. Men du måste ju för att gå hela vägen. Då måste du kanske ha en Lesch. Du måste ha en Joel Lundqvist. Du måste ha en Händemark. Alltså, förstår du? Men du måste ha de som gör skillnad. Och det är kanske det vi inte har haft ekonomi till att ha. Jag menar, jag har ju varit på spelare som spelar i SHL idag, men jag kan inte sätta klubbens ekonomi i fara för att kanske han ska göra skillnaden. Vi vet ju, ingen garanti.
Det är det Malmö har gjort tidigare rent historiskt.
Ja, nej, men det, vi har ju gått i den fällan förut. Och jag menar, jag säger så här, pengar ger inte om man gör det fel kan vara skadligt. Men har man rätt tränare, rätt sportchef, så är det klart att spets gör skillnad om du tar in rätt personer. Så är det.
Malmö har ju varit förknippat, i fotbollstermer brukar man ju säga Galacticos, alltså när det kommer till Real Madrid och så. Man kanske ska översätta det till ishockeyn också, att Malmö har ju varit en sådan klubb, inte nu på slutet, men under Percy Nilsson och Hugo Stenbeck och så. Mm. Det har även kallats Baby Hawks när ni hade den här juniorlaget som tog över när spelare, de ordinarie lämnade. Men vad skulle du vilja sätta för rubrik på liksom det här Malmö som du basar över?
Men det är väl ett hårt jobbande, ja, det är svårt att säga ett ord, men att vi är konsekventa skulle jag kunna säga. Vi försöker vara konsekventa där vi gör. Jag tycker att vi har spelare idag för att spela en roligare hockey. Sen samtidigt så är det roligt, roligt är när man vinner. Det är ju faktiskt det.
Ja, verkligen.
Det är ju faktiskt det. Jag menar, det går ju faktiskt ut på det. Vi spelar, vi tränar för att vinna, inte för att tillfredsställa journalister eller säga att vi ska vara ett roligt lag. Mm. Jag är gärna roliga, men det är inte på bekostnad på att vi förlorar, utan vi ska vinna.
Lite snabbt då, finns hockeyintresset i Malmö för att ni ska vara en alla storklubb i SHL? Alltså, ni har en arena som sväljer 12 000 åskådare, publiksnitt på 6,5 ungefär. Ja. Där finns det ju mycket att göra, och men det är ju en fotbollsstad ändå.
Men det är det, det vet vi att det är. Men det finns ändå ett hockeyintresse, och det är klart att jag brukar säga att vi ska bygga den här indianstammen lite större. Vi har 5000 ungefär som alltid går på hockey. Sen har vi jättemånga som går en till två gånger. Kan de gå fyra gånger så är vi uppe i 7-8000. Alltså får det här. Det är klart att framgången vi märker när vi går till slutspel, när vi slår ut Frölunda, Växjö i kvartsfinalerna, då är det ju mycket folk. Då är det ju jättemycket folk. Men vi tappar nog en generation i ungdomarna i slutet, när jag slutade, när det var turbulent runt Malmö Redhawks. Det var mycket ekonomi, det var mer ekonomi och mer skit i tidningar än positivt då. Så att det tar tid, och det har vi nog fått bort. Och förut var det ju, gå till Malmö, då får du bra betalt. Den stämpeln har vi inte längre. Den har jag gjort allt vad jag kan för att ta bort då. Och det är klart att vi betalar spelare som är bra pengar. Men vi slösar inte pengar på det.
Men nu när vi är inne på pengaspåret, det finns ju två män med mycket dollares i fickorna, som jag nämnde, Percy Nilsson och Hugo Stenbeck. Hur involverade är de i Malmö Redhawks nu?
Nej, men båda två är en av våra största aktieägare i 49%. Det är ju så att AB har ju, det är fortfarande föreningen som har övertaget då. Men Hugo är en ganska tillbakadragen roll som och Percy, ja, han lägger sig inte i. Han har många åsikter ibland. Han har ett stort Malmöhjärta. Han hjälper oss så mycket han kan. Vi spelar ju arenan. Det är klart att jag får höra ofta av han att han har vunnit, det har inte jag, så att det triggar mig också.
Men de är inte in och styr operativt på något sätt?
Nej, ingenting.
De bidrar med pengar helt enkelt?
Ja, det kan man säga. Det kan man säga.
Om de helt plötsligt skulle säga, nej, vi är inte sugna längre.
Nej, men de pengarna är inte de bidrar med i dagsläget, så att vi står och faller på dem. Percy är en av våra sponsorer, och med arenan, hotell och allt så. Det är inte så att han har hjälpt oss. Full respekt för Percy. Men det är inte så att, jag tror inte Malmö står och faller på en eller två personer längre som det har varit förut. Och det tycker jag är en sund verksamhet. Percy är en sån person så att man kan alltid ringa han om det skulle vara någonting med likviditeten, eller vi får skjuta på, ställer han alltid upp. Så all eloge till han. Så att, men det är inte så att vi står och faller på de två. Alltså att skulle de säga någonting så är det inte det. Och det är väl en sak som både styrelsen och vi och operativa verksamhet gjort det bra, att vi försöker sprida ut allting.
Det måste ändå kännas tryggt på något vis att i de här extrema tiderna att det finns de två personerna att falla tillbaka på, om man ska säga så lite.
Ja, lumpigt. Jo, nej, men så är det väl. Det är väl alltid bra att ha, men vi har flera. Vi har många av våra stora sponsorer som har ett stort Malmöhjärta, så det är inte bara de två.
Fordon.
Just nu åker jag en Mercedes som jag är jättenöjd med, en Jeep-variant. Så att det åker jag. Åker motorcykel också.
För med på alla bortamatcher?
Nej.
Har du gjort det förut?
Nej.
Nej. Du, vissa sportchefer gör det, va?
Visst är det så? Ja, det är det. Vissa, men jag ser ingen anledning varför jag ska åka med överallt. För att jag är mest i vägen, tycker jag. Jag kan jobba hemma i lugn och ro. Jag har ju ett annat jobb också, om man säger det. Och sitta. Och sen tycker jag det är skönt att sitta hemma. Och ibland blir jag irriterad och springer där. Och nej, men åker man någonstans så vet jag inte var jag ska ta vägen. 2 timmar innan match så går man där och är liksom nervös. Då är det bättre att jag inte är där.
Jag upplever det som väldigt temperamentsfull. Det kanske är på gott och ont, men till exempel när Malmö förlorar, är du nere i omklädningsrummet och kör hårtorken, eller hur ser det ut?
Nej, jag brukar, när jag är riktigt arg brukar jag inte gå ner. När jag är besviken så går jag ofta ner, men försöker väl ta lugna ner mig. Jag har själv spelat, jag vet hur en spelare funkar när du kommer ner och jag ska liksom komma ner och gorma och skrika eller titta på dem. Men det får nästan fråga spelarna om. Men de ser nog ganska tydligt på mig när jag är besviken. Alltså jag har inga problem att förlora ibland, men det sättet man förlorar på, det är det som kan reta mig. Alltså, och jag vet att det är 52 gånger, ibland är det inte rätt. Men det är liksom, jag vill vinna, så är det bara. Och jag vet att man inte alltid gör det, men det är... Kämpar vi och gör vårt bästa, då kan jag ta en förlust, det kan jag.
Är du en känslomänniska?
Mycket.
På vilket sätt?
Nej, men på alla sätt. Jag har lätt för att skratta och vara glad, och jag har lätt att vara arg och ledsen och besviken. Och, nej, men det kan pendla ganska fort. Jag är inte långsynt, det är väl en av okay. Och det är, ibland vill jag vara långsynt, men jag försöker vara långsynt, men det går inte.
Är det en styrka eller är det en nackdel att vara dig i din position?
Ja, det är svårt att säga. Jag tror det kan vara både och. Jag menar, jag är sån som person. Jag tror det är svårt att ändra sig. Antingen är man som man är eller inte. Liksom. Jag försöker ändå... Jag har lärt mig om tiden att inte ta förhastade beslut när man är arg eller besviken eller glad. Det kan vara lika bra att man är glad och tar vissa beslut utan att försöka andas. Och sen... Har jag några stycken runt om i ledarstaben här, Hadelöv, Mattsson som har varit med länge och nu Fagervall och de här, och pratar med lugn och ro och oftast...
Men du har aldrig liksom suttit på läktaren och sett en målvakt kasta in puck efter puck och bara, men nu ringer en agent, jag tar hit den här målvakten som han har tjatat på med att ta in.
Det har nog hänt.
Har du gjort?
Kanske inte målvakt, men det har nog hänt att jag har ringt och mitt under. Men jag har nog lärt mig de sista tiderna att jag försöker ta 3 djupa andetag. Lite och försöka att vara analytisk, inte gå på känslor hela tiden.
För vilken spelare är det som du har panikringt? Har du det på rakt?
Det finns säkert agent. Nej, och den vill jag inte hänga ut heller. Men det finns spelare jag har ringt agenten. Du kan ta en, göra vad fan du vill med. Men det, så är det. men så är det. Och det tror jag de flesta sportchefer har känt någon gång. Det är ju liksom inte en match. Men det byggs ju upp till slut. Så är det ju liksom... Då är det rågat liksom. Och ja.
Tjänar mer än en riksdagsledamot och där är arvodet 65 000 kronor per månad.
Ja.
Hur är det? För då har ju varit både allsvensk ledare och SHL-ledare.
Mm.
Just inte, nu pratar vi inte bara pengar här, men känner du att det är mer i Hockeyallsvenskan att göra än i SHL? Nu är det ju några år sedan ni var i Hockeyallsvenskan, ska tilläggas också. Mm. Men känner du att det är en annan arbetsbörda där än i SHL? Att det flyter på ett annat sätt för att man kan anställa mer folk i organisationen?
Ja, men så är det. Och sen tycker jag att organisationen SHL med Hemlin som sportsligt ansvarig är ju enormt proffsiga. När vi kom till SHL var Jörgen Lindgren vd och det var enormt bra där, tycker jag. Det är fortfarande, jag tycker de har blivit jättebra i SHL. De gör ett jättebra jobb. Därför är det mycket, i Hockeyallsvenskan var det mycket jobb själv, liksom allt. SHL har ju förspänt med försäkringsfrågan, med SCB. Killarna har ju enormt bra den vägen. Det var ju mycket andra saker man fick lösa i Allsvenskan. Sen hade vi en mindre organisation som du sa, självklart. Men ligan i sig själv, SHL, är enormt proffsiga och gör ett jättejobb, tycker jag. Det är all heder till dem. Det gör de. Det är inte så lätt att ha 14 ägare som har olika åsikter. Men ja, jag har ju mest med Hemlin att göra. Men jag har stor beundran över han.
Du har ju varit på den här posten rätt länge nu, sedan 2012, säsong efter säsong. Du har aldrig varit intresserad av något annat? Alltså typ en roll hos SHL eller?
Jag har fått frågan om lite andra saker, men jag
alltså från SHL eller?
Nej, det vill jag inte gå in på. Okay. Men jag har fått lite andra förfrågningar, men jag älskar mitt Malmö och jag känner att jag inte är färdig än riktigt liksom. Det, som jag sa tidigare, den dagen när det inte brinner riktigt, då kommer jag nog själv och säga att det är nog dags att ta in någon annan.
Då var du på toppen av din karriär.
Har jag varit där någon gång?
Man tog två SM-guld.
Ja, nej, men jag vet inte. När vi gick... Ja, det kan väl vara där i början på 90-talet. Ja.
92 eller 94? Ja. 94, det är ju en... Nu, jag var inte ens född då, men det, många säger att det är en minnesvärd finalserie mot Modo där. Mm. Och det finns några legendariska citat från Peter Forsberg också efteråt. Alltså, ta oss tillbaka till de matcherna. Och hur det var?
Nej, jag hade ju en ganska liten roll i Malmö Redhawks som var stjärnspäckat. Då spelar man ju oftast med tre kedjor bara. Ja, så att,
det var lite yin och yang. Det var så här, det stora miljonbygget om man ska säga så, mot Modo som var lite mer lokalt där de var yngre förmågor. Och...
Nej, men det var ju mycket jag menar, ingen kunde väl veta att Peter Forsberg skulle bli riktigt, riktigt bra hockeyspelare. Det kunde ju alla se, för han var ju redan där. Han och Marcus var ju magiska i hela den säsongen. Men att han skulle bli en av världens bästa spelare genom tiderna, det var väl kanske ingen som visste då. Men...
Jag måste säga, så grymt musiken på Börje. Han är så jävla dålig. Du visar på domaren. Ja, han är så jävla kass, jag ska inte dra på hans spel.
Som jävla vinnarskalle och Rydmark som kunde reta fanskap på alla då. Och vi hade ju ett enormt bra lag och många som ville vinna. Och det var en enorm, som jag saknar ibland i svensk hockey, enormt kravbild inifrån. Alltså från gruppen. Det var liksom inte tränaren som alltid, det var liksom spelarna som liksom nu.
Idag är det annorlunda, idag ska det komma
upp. Men lite, jag tror det är viktigt. Det är många, jag tror de bästa lagen, och jag tycker att vi försöker jobba med det. Att kravbilden ska komma från gruppen. Det är inte okej att ta en dag ledigt. Det är inte okej att göra de här fel. Fel gör vi alltid. Men det är liksom... Det ska komma, för det tar mycket hårdare när din lagkamrat bredvid tar det i örat i stort sett. För fan, Patrik, rycker upp det nu. Mm. Och inte bara, men sköt du ditt. Utan det ska vara okej att säga till varandra. För vi är här av en anledning, det är för att lyckas och vinna.
Om jag säger 2 april 2015, vad säger du då?
Ja, då var det, vi gick upp till SHL och det var ju, sista månaden, veckorna där var nog bland det värsta jag var med om. För vi var ju tippade att gå upp och vi var så dåliga där så ett tag så att det var pinsamt. Vi vita hästen borta, det här kommer inte gå. Då hade vi ett jättebra snack. Björn Hellqvist gick in i omklädningsrummet, drog igen dörren och hade ett enormt bra snack som gjorde att vi vände lite. Sen åker vi upp till Karlskoga, tror jag, vinner på straffar. Så att Romano avgjorde där. Och sen hade vi Mora hemma som vi vann. Och sen blev det ju bästa 7 mot Leksand.
Mm. Men därefter, Mats Lust, Björn Hellqvist, alla minns ju kyssen där på torget. Och sen så 10 dagar senare tror jag att det är så full sparken och det är Hellqvist som styr det där. Du har ju motiverat varför, men om du ska berätta.
Nej,
lite.
Men alltså jag kände, det var väl liksom, Lust har gjort en jättebra resa. Vi kände väl och att det var svårt att ha två tuppar i Hönsgården. Alltså de gjorde det bra där, men jag tror inte det hade gått över tid. Björn är en stark ledare, en jättebra ledare, och så jag har mycket att tacka Björn för. Mycket speciell, han är massmedialt som jag säger, du är en härdsmälta, men det vet han om. Men jag har faktiskt jättestor respekt för Björn, och jag tror ju Malmö har hjälpt han i sin resa också. Jag tror vi har en ömsesidig kärlek till varandra, det har jag till Lust också. Men vi kände väl att vi fick välja något spår. Kändes inte riktigt som båda kunde vara tillsammans. Det var liksom, var båda ganska starka individer. Jag tror, och det har jag lärt mig genom åren, att ha två stycken som är för starka tillsammans, det går oftast inte. De har varsin agenda på något sätt. Och då valde vi Björn.
Men att inte Björn blev kvar längre, för du säger att du gillar honom väldigt mycket som tränare och människa. Mm. Men, och det ryktades som att det fanns en spricka där mellan spelgruppen och Björn efter första säsongen i SHL.
Ja, det finns alltid sprickor mellan spelare och tränare och så. Men vi kände väl också att det var dags också att gå vidare lite. Att Björn hade då krämat ut vad han kunde ur det där laget. Då. Och jag tror det var bra för både Björn och för Malmö att vi gjorde en förändring där.
Din största motgång?
Oj. Hockeymässigt har väl varit många gånger när jag inte har fått spela, när vi var där i SM-finalen, man fick sitta på bänken, då satt man och koka liksom. Det väl var tufft, men ändå en enorm lycka att vinna. Men nej, men det är väl
privat.
Det är väl alltid jobbigt när sina föräldrar går bort och lite sådana saker då. Men ja, vänner, nära vänner som inte mår bra och sådana grejer. Jag har en underbar familj, vi är en stark familj och håller ihop ganska tajt. Så att, jag är lyckligt lottad, jag har en världens bästa fru.
Jag är Kristel. Mm. Känns väldigt karismatisk och härlig, jag har aldrig träffat henne. Men hur mår hon idag? För som jag förstår det så hon fick bröstcancer för 4-5 år sedan.
Hon mår jättebra faktiskt. Hon har den, ja, det är en krigare kan jag säga. Hon är en riktig krigare. Nej, en pigg och glad tjej som lever med hockeyn, måste hon göra. Hon kom in i en hockey, hon visste inte vad hockey var när jag träffade henne. Sen har hon ju levt med tre sina barn som har växt upp och varit på hockey. Och hon är en ensidig mamma som alltid tycker sina barn är bäst. Så att vi har våra...
Men kan du ibland känna så här, hur hon orkat med?
Alltså. Ja, men så kan det ju vara. Så kan det ju vara. Det är ju, så är det. Nej, men hon har gjort en jätteresa med oss. Och en underbar mamma till sina barn.
Ja, hon verkar vara beskyddande också, va?
Det är hon. Det är sin man och sina barn. Det är, hon är som en lejonhona kan jag säga. Det är ingen som ska säga en illa om dem. För då får de med henne att göra.
Din favoritplats?
Om jag skulle säga egentligen hemma. Jag älskar att vara hemma. Men, och sen är det golfbanan. Det är de två platserna jag känner att jag riktigt... Ja, jag älskar att vara på en arena och titta på hockey. Men om vi utgår från lite... Inte bara, allt handlar inte bara om idrott och jobb i sitt liv. Men hemma, jag älskar att vara hemma. Bara ta det lugnt. Och sen älskar jag att vara på golfbanan. Kan gärna vara på golfbanan själv.
Jag fick höra vid omväg att Marcus har handicap 2, tror jag. Har du bättre eller sämre?
Jag har bättre.
Har du det?
Jag har plus 1,2 just nu.
Vi sitter här med ett proffs alltså.
Nej, det gör du inte, men jag är väl en bra golf. Alltså, jag ska inte säga.
Bästa familjen?
Jag är bäst i familjen, men Mackan är bra. Det är han. Mm. Det är han. Mm.
En klubb du inte gillar?
Oj, i SHL eller?
Ja, det kan vara generellt.
Nej, men jag har ingen som jag inte känner. Många skulle nog tro att jag skulle säga Rögle, tvärtom. Mm. Jag har enormt många vänner i Rögle. Jag tycker de gör ett jättebra jobb och jag är glad att Rögle finns. För att de matcherna, det finns ingen hat från mig till Rögle som det finns mycket från Rögle till Malmö. Men det är väl lite...
Ja, men storebror, lillebror, ja, etc. Ja. Men det... Upplevelsen är ju ändå att Rögle är lite av ett poplag just nu. Och de har seglat upp som, ja, men vissa tycker det kan känna att, ja, men det kan ju vara ett lag som faktiskt slåss om SM-guldet. Hur ser du på deras resa parallellt med eran? Och har de gått om er?
Ja, men det sista året har de ju där. Det är ju första gången vi brukar, de sista, om vi backar skiter i förra året, då hade vi 8 segrar mot dem, tror jag, eller någonting. Så då tycker jag vi har varit förbi dem. Men nu har de gjort en resa bra. De har ju en annan ekonomi än vad vi har. De gör det jättebra. Marcus Thuresson kom in där och städade upp och gjorde bra. Chris och Kem har gjort det jättebra.
Hur kommer det sig att de har bättre ekonomiska förutsättningar?
Nej, men jag vet inte. Det får egentligen, de äger, de har förutsättningar med arenan. De har ett starkt nätverk i Bjärehalvön där. De har bröderna eller vad heter det, Svante där som de gör det bra. Jag tror att vi har ett större nätverk med sponsorer, men de har väl någonting som inte vi har där, men så, de har det jättebra. Jag är avundsjuk på Rögle många gånger med sina faciliteter, med rinken där, med ungdomarna. Vi tränar på isstadion, vi träffar inga. Mm. Våra barn är på Rosengård, på isstadion, överallt i Malmö. Men så är det att leva i en storstad. Då. Men grabbarna cyklar ner till hallen där och de har bra verksamhet. Så det är bara grattis. Men vi ska ta upp kampen i år.
Jag tänkte fråga, kampen om Skåne under 20-talet där. Vilka ser du var högst upp på tronen?
Nej, men alltså Rögle gjorde en jättesäsong förra året. Och
jag tänker långsiktigt.
Nej, men jag tror att det är jättesvårt att säga. Det är, ja, jag tror på Malmö det är, och jag styr mycket där också. Det är självklart så det triggar oss jättemycket att vi ska inte tappa fyra mot dem i år. Sen om de vinner SM-guld så är jag den första som kommer gratulera dem.
Märkligaste detaljen du skrivit in i ett kontrakt?
Jag tror inte, har jag skrivit in
speciellt? Nu hör lyssnarna kanske att vi sitter i en hockeyhall också. Det kanske är härligt miljöljud.
Ja, lite trä och lite puckar här ute i Scania Rinken. Nej, jag vet inte. Det är en bra fråga, men jag kan inte svara om det är något. Jag brukar vara, nu är vi ju enormt strukturerade med avtalen, för de granskas. Förr var det väl lite mer...
Det är inga pengar under bordet nu.
Jag har inte haft pengar under bordet en gång, det kan jag säga. Det har inte funnits några pengar under bordet.
När du satt på andra sidan bordet då?
Inte till mig, jag har aldrig fått det.
Men det har väl förekommit?
Det har det säkert, men jag var inte tillräckligt stjärna för att få pengar under bordet, så att jag vet inte, men det har säkert förekommit. Men det tror jag inte någon får. Jag kan bara svara för i Malmö. Men kontrakten är ganska strukturerade. Det är förgjorda kontrakt och de granskas, så det får inte vara avvikelser. Så att vi försöker sköta allting by the book.
SIK och Unionen gjorde ju en undersökning här för ett år sedan, eller om det var två. Snittlönen i SHL, och kom fram till att den låg på 121 000 kronor. Vad ligger snittlönen på i Malmö, skulle du säga?
Nej, men det är ju egentligen inte... Den är inte där. Vad kan den ligga på, 70 kanske? Om man drar högsta, lägsta, där någonting. 70-80.
Och bäst betald i taket där, vad ligger man då?
Lite över 200.
Ja, så det är en toppspelare i SHL. Man ligger ändå på...
Ja, men alltså det finns någon spelare i SHL idag som har 400 000, hör man.
Är det så?
Ja, det finns det. Ja, men alltså det är ju så här.
Är det mer sociala avgifter då? Eller?
Ja, det är ju, ja, exakt. Ja. Det är ju totalkostnad. Alltså det är ju, jag menar, det finns ju spelare idag som har nettoavtal. Alltså du kan göra sign on, sign off, utländska spelare. Men börjar du räkna exakt vad de kostar, så är det ju enorma pengar.
Alltså det är upp mot 500 000 alltså per...
Det finns säkert spelare, som jag har hört.
Hur har den löneresan under dina år förändrats? Alltså det här är bara en spekulation från min sida, men att topplönerna har legat rätt lika de senaste 10 åren, 15 åren, men att killar för fjärde, tredje kedjan, de har höjt sig avsevärt, och att det är därför spelarbudgeten blir större också.
Nej, men så är det nog lite. Jag tror topplönerna, det fanns ju spelare, jag tror lönerna var högre ett tag för 10-15 år sedan på de bästa spelarna.
Alltså vi lockouten efter det.
Ja, men du, Davidsson och de här, när de var som bäst, med all rätt liksom, och dominera SHL och allt det här.
SHL hade väl en annan ställning rent i världsligt också. Det var väl bästa ligan efter NHL, kan man säga.
Men det problemet är ibland när jag pratar med andra sportchefer, jag tycker liksom att vi betalar vattenbärarna lite för bra. Men det är ju också sånt som, bara tittar vi på SHL idag, så börjar folk ta mer spelare från Allsvenskan som kan göra det för 40 000 istället för att betala 70. Och det där är ju, det är upp till var och en hur man värdesätter det där. Men ibland kan ju också få ett problem att det blir för mycket runt en viss summa. Är du med? Vi kan inte ha, det är kanske bättre att ha lite billigare spelare och kunna lassa på lite dyrare spelare.
Är det där utvecklingen åt det hållet det sker, så att säga?
Men det tror jag.
Att det kommer att vara ett större spann mellan den bästa och sämst betalda.
Men jag pratade med scouterna som var här igår och tittade på matchen. Liksom, jag menar, scoutar de 10 spelare, så är det 8 som inte blir någonting.
Ja.
Vi har inte råd att göra ett misstag vid SHL. Vi gör misstag. Det är inte frågan om misstag. Det kan vara en spelare som kommer till oss och är jättebra. Men man har olika anledningar. Alla lyckas inte. Det är ju så. Det är ju äta eller äta sitt lag också. Det är ju så att vi har 14 forward, säg 12 spelare. Alla kan ju inte gå åt ett håll. Det går ju inte. För alla får inte lika mycket istid. Det får ju så. Så att det är ju... Och sen har man en, tror man, om man tittar, man scoutar, man träffar killen, sen blir det inte riktigt som man har tänkt. Så det här sker ju för alla sportchefer, och då kan man se då på NHL som har så många heltidsanställda, och ändå inte, vissa kommer inte än till spel i NHL och lägger enorma pengar på det. Så att det är tufft alltså.
Finns det något lag som du tycker spenderar mer än vad de kanske borde göra i SHL sett till deras förutsättningar? Någon som inte riktigt håller i de där sedlarna?
Nej, jag vet egentligen inte vad alla spenderar, men jag menar, jag kan ju se, nu gör ju Brynäs en liten nysatsning här. Om man tittar, det är ju siffror liksom per investerad krona per poäng, det är där man kan titta.
Och där har ju de, alltså vi pratade tidigare i programmet om att ni har varit väldigt lyckosamma där. Mm. De har ju varit på andra sidan.
Ja, nej, men det är ett lag som
de har spenderat mycket och legat ganska lågt i tabellen under senaste åren.
Så att... Exakt, och det har ju varit ganska mycket turbulent i klubben där också. Nu ska vi inte sitta och prata om andra klubbar tycker jag, men det har ju varit turbulent med tränare, de har bytt mycket tränare. De har kanske inte skapat sin identitet. Och därför tror jag att det är lite därför de tar Peter. Han har gjort den här resan med oss och varit en stor del i de här framgångarna vi har haft. Så att jättebra rekrytering av Brynäs, helt klart.
På tal om turbulent, om vi backar bandet typ 10 år när Linus Claesson värvas in som miljoninvestering och så vidare och Hugo Stenbeck är väldigt involverad och under 3 år så skulle satsa 60 miljoner kronor tror jag från det februari 2011, de kommande 3 åren. Allt bränns på 1 år rapporteras det om. Du kom in på ett hörn där du assisterar en tränare och sen så blir du vd och sportchef. Hur nära var det att Malmö var i konken?
Alltså, ja, det var jättenära.
Det var nära att köra.
Ja, men det var jättenära. Egentligen så var det ju så att jag kommer in och får det här jobbet som jag väl tänkte länge till. Och jag tänkte, vi kör. Liksom, prata med familjen, vi kör. Och tar jobbet och... Sen tänkte jag direkt, liksom, jag ska göra det på mitt sätt. Det är inte bara så att jag ska bestämma allt. Utan antingen gör vi, för annars kliver jag åt sidan. Jag ska liksom...
Är du en bulldozer på det viset?
Ja, men jag tror jag ganska vågar stå emot lite där. Jag tror att jag har lärt mig genom åren att bli lite tuffare där. Och att vi inte skulle gå i samma fälla. Och jag fick styrelsens förtroende och bygga det här över tid. Jag sa långsiktigt, kontinuitet och tålamod så kommer det här bli bra. Vi har liksom, jag var helt säker på det och det fick jag ju. Men det var jättenära att vi gick i konkurs. Vi hamnade ju, min andra vecka hamnade vi i rekonstruktion. Ja. Så jag hamnade ju någonting som jag aldrig varit med
om. Men det är där du började din resa som vd och sportchef.
Och det var med facit i hand så kanske det är det som har gjort mig den jag är idag. Jag har faktiskt fått vara med om och vara nere på stupet längst ner och få byggt det från början. Vi har liksom fick, de stod på red utanför mitt kontor, Linus Claesson och alla våra tjeckiska draggarna allihopa och bara, tyvärr grabbar, det finns ingen plats för er. Och det var ganska stora pengar på den tiden.
Det var sådana, det snacket du fick ta med, liksom att ni måste bort.
Så att, och jag fick lära mig och liksom, sen dra alla kostnader och titta på allting. Jag fick börja liksom, som jag sa tidigare, sätta ihop alla möbler. Vi fick liksom dra i alla kostnader. Så det var en lyckad eller en nyttig resa för både mig och för klubben. Och att vi gjorde rätt. Och det tycker jag vi har gjort. Sen kan man alltid liksom, vi har haft som jag sa tidigare, vi har gjort en jätteresa sportsligt. Men vi har gjort kanske en ännu större resa ekonomiskt.
Men jag menar, när du har anställt, du är den 12:e klubbdirektören tror jag på 2000-talet för Malmö. Nu har du suttit väldigt länge, vilket gör att 12 på 20 år låter kanske inte så mycket. Men där och då var det 12 på 12 år, vilket var extremt. Och det är svårt att bygga någonting framgångsrikt när man inte har kontinuitet på den posten, kan jag tänka mig.
Nej, men jag brukar ju ha lite föredrag och liksom, jag menar, livslängden på min tjänst brukar vara 6-12 månader. Och det är klart att ta ett sånt jobb. Det var därför jag tänkte, liksom, fan ska jag göra det här? Jag ska inte bara in och liksom, vi måste göra det på ett annat sätt och på det sättet jag tror på. Det var inte bara så att det är mitt ord som gäller, utan jag hade pratat mycket folk och försökte fick med dem jag litar på och ville ha med mig på båten.
Men du, vi var inne på löner och så tidigare. Linus Claesson, vet du vad han kostade varje månad för Malmö där och då?
Det vet jag. Mycket, mycket pengar. Topplön i SHL.
Så där upp mot 400-500 000.
Ja, kanske något sånt.
I Allsvenskan. Mm. Men 7 års kraftgång i Allsvenskan blev till slut SHL också. För det, så att det löste det. Och hur smakar det från ruinens brand till semifinalplats?
Ja, men det var ju...
Det smakar rätt gött, va?
Det gjorde det väl. Den godaste känslan egentligen var ju när vi... Efter det... När vi gick upp det året. Det var en enorm lycka. Det vill man uppleva igen. Jag vet inte, folk som har gjort det. Det finns ju många i SHL sportchefer som faktiskt har varit med om Evertsson. Det finns några stycken som faktiskt har gått upp med lag. Jag tror nästan det är bättre känt. Speciellt i Malmö situation där vi var tvungna att gå upp. Annars vet jag inte vad som hade hänt. Mm. Den känslan att vinna SM-guld. Jag vet inte vilken som är störst. Liksom. Mm. Det var 7:e avgörande uppe i Leksand. Vi satt på hotellet. Det kändes som man gick på sin egen begravning på något sätt innan. Ja, men det var liksom sån jävla ångestladdat. Liksom, man visste antingen eller. Liksom, det var bara en tystnad allting. Och sen, jag såg ingenting av matchen. Jag satt ju inne och lyssnade på Idag är jag stark med Kenta.
Allvarligt?
Hela matchen. Nej, men det var så här.
Var satt du någonstans då?
Nej, men det var så här. När vi mötte Karlskoga borta, så när det blev... då stod jag mellan båserna ett tag för att vi var tvungna att följa de andra matcherna. Och sen, sen sa jag bara, vi måste vinna på overtime eller straffar, annars är det kört. Då gick jag in och satte på hörluran och så satte jag på den. Idag så bara gick den på repeat.
Skämtar du
alltså? Ja, och då vann vi. Och då tänkte jag, det är bra omen. Så tog jag fram den sjunde avgörande matchen mot Leksand.
Men gjorde det inte mot Mora? Och där,
nej det, det gjorde jag inte. Nej, jag sparade det här till ett bättre. Så tänkte jag, jag kommer inte sitta på läktaren, jag klarar inte det. Så att jag satt i omklädningsrum och lyssnade på den i 3 timmar. Den rullade hela tiden. Jag var ute en gång. Då gjorde Nisse Andersson 1-1, så blev det bortblåst. Bortdömt.
Tillbaka till omklädningsrummet?
Direkt tillbaka till omklädningsrummet. Sen gör han 1-1 senare. Så jag satt där hela tiden och höll urarna och bara gick fram och tillbaka. Sen i Leksand, jag vet inte om det har varit Leksand, ja, borta, så blir det som en nedgång till ismaskinen som kommer i vänster. Mm. Där stod en klocka. Då var det 18 och någonting att titta ut. Och då kommer Freddy.
Fystränaren.
Galopperande. Och då förstod jag.
Då var det klart liksom. Du blir lite berörd när du tänker på det. Men alltså 3 timmar med det i...
Nej, men det var... Ja, men jag bara kände det var... Jag hade inte klarat att suttit där ute. Alltså. Det var... Nej, det var...
Det var fint på något vis att det är minnet från den kvällen.
Ja. Så ibland så, men jag lyssnar sällan på den idag. Nej. Det gör jag inte. Det kommer tillfällen.
Plocka fram den vid rätt tillfälle. Exakt. När det behövs. Liksom.
När det verkligen behövs så är Hammarbys låt.
En person i hockeyvärlden du inspireras av?
Jag, det är många tycker jag. Både ledare och spelare. Men en spelare som jag tycker har inspirerat mig mycket, det är ju faktiskt Peter Forsberg. Jag tycker att både som person och spelare, jag gillar ju hans tuffhet och samtidigt dominera så pass. Ja.
Komplett.
Mm.
Måste man väl säga.
Mm.
Så det blir foppa där på det svaret. Det vill du helst förändra med ishockeyn? Jag har ju varit inne på väldigt många element av den här
sporten. Nej, men jag tror att det är så lätt att sitta och säga. Liksom, men hela samhället går ju åt ett håll och alla är så pass bra tränare idag. Men jag tror liksom att vi skulle ha lite öppnare hockey. Det är jättesvårt att säga för att vi gör allt för att alla ska vara så bra tränade och orka så mycket som möjligt. Det blir som robotar där ute. Men jag tycker att det ska vara lite mer känslor i hockeyn. Och samtidigt vill jag inte bara för att det ska vara massa hugg och slag och sådana grejer, utan mycket känslor. Jag tror att det får inte bli att det blir innebandy på is. Liksom. Vi ser ju
det är det sista du vill säga.
Nej, men jag tror att hockey ska vara fysiskt, det ska vara stor respekt, men det ska vara fart och fläkt. Det är jättesvårt att säga, för hela hockeyn går åt ett speciellt håll.
Ett lag du gärna blir sportchef i? Vad är drömklubben?
Oj, oj, oj. Ja, det har jag inte tänkt på ens. Nej, jag passar den frågan. Jag säger
kom igen, nu måste du säga.
Nej, men alltså,
Men helt ärligt, om någon av de stora, Färjestad, Frölunda,
Frölunda hade jag kunnat tagit, Växjö hade jag kunnat tagit. Finns det resurser?
Okej, så det är 2 klubbar. Så ringer de så kanske Patrik Syrgård tackar ja.
Det vet man aldrig.
Så du är inte bunden till Malmö på det viset?
Det är väl, men samtidigt, Malmö ligger som är så varmt och hjärta. Jag har inte ens tänkt på de frågorna. Men nu vill vi ju utmana oss själva lite.
Vi ska vara öppna
här och våga lite. Nej, men det är klart att någon gång kanske det är dags att göra något annat. Jag vet inte, det får vi se.
Där är du om 10 år.
Om 10 år är jag förhoppningsvis det jag idag med någon SM-guld och kanske ha någon assisterande sportchef och en assisterande vd som jag slussar in, och den dagen när jag känner att det inte glöder så har jag mer tid på golfbanan.
Du har Emil, Marcus och Campus, dina 3 söner. Vem tror du skulle passa bäst i den rollen du har just nu, och ser du någon av dem i den?
Det skulle vara Hampus.
Bra hockeyöga har jag hört.
Ja, han har bra hockeyöga. Han tränar, han är en av dem i 16 och brinner extremt mycket för hockey. många som vill spela hockey idag vet inte om de brinner så mycket för hockey. De själv kollar aldrig på hockeykillarna på det sättet. Han ser allt och kan allt om NHL och allting. Han ser jag som en sån.
Nu vi pratar mycket om så här, att kunna hockey och vara involverad i den här världen, så minns jag ju en story som min kollega Johan Svensson drog, som du har mycket med att göra. Först och främst, hur är det liksom att ha man kanske Sveriges bästa silly season-jagare efter sig så som du har det? För han bevakar ju Malmö väldigt nära.
Jo, men det är ju Johan, jag har full respekt för Johan. Många gnäller på Johan, liksom, fan, men han gör ett jättejobb. Det är ju mycket tidningar i vår region som tycker han får allting före, men det får han inte. Han gör ett enormt jobb. Han
det kan jag garantera att alla lyssnare hur mycket tid han lägger ner på
men
det
här. Han är ju bäst på att hitta information. Nej, men det är klart att ibland är det frustrerande när jag vet att jag har en spelare klar, ingen vet det, som bara står det på bloggen, eller jag signar honom, så bara ringer han. Så då vet jag, nu vet jag vad han vill. Och jag har svårt att ljuga. Jag har sagt det ganska tidigt. Liksom. Du säger, jag vill inte svara på den frågan. Nej. Så får Johan själv. Men jag har bestämt den själv mot journalister. Jag kommer inte ljuga. Då säger jag, vill inte svara på den frågan. Jag gillar inte det. För det biter den tillbaka. Liksom. Ja, då är det bättre att man... Jag pass.
Men du, har du fått tillbaka körkortet?
Ja. Nej, men det var också en sån sak. Jag ska åka ner och hämta min son i Trelleborg. Inte ett mål på himlen. Jag hoppar upp i poolen. Han ringer. Han håller på att ta körkort. Du kan hämta mig i Trelleborg. Jag åker och ligger och pratar med en kompis. Ligger 140 på motorvägen ner. Så kommer en MC-snut ikapp mig och tar mig. Med all rätt då. Jag kör ju för fort. Inte en bil på vägen. Sen tar han en körkort. Och sen snackar hockey. Ja, kul, fan det är kul, du är duktig. Bababa. Så bara, gör du, sa jag. Nej, du har kört fort. Du får inte behålla körkortet. Och det är väl en sak. Det är ju all rätt. Jag ska ju behandla som alla andra. Men sen ringer Johan Svensson.
Det är nu han kommer in i det här. Ja.
Johan Svensson efter 10 minuter. Och frågar om jag blir av med körkortet. Då har den här polisen, som jag tycker är jävligt osmakligt, ringt till på något sätt till bloggen och berättade. Och det kan man ju fråga om det är rätt av en polis. Jag har inte gått vidare med det, jag pallar inte det.
Men det kanske ändå säger någonting om hur snabb han är, Johan.
Ja, jo, det kanske är det.
Att han har tentaklen ute
har
lite
överallt. Liksom. Ja. Nej, men han är duktig. Ja. Det är han.
Jag tyckte det var en rätt rolig anekdot att avsluta med också. För det ska vi göra nu. Det är så att ditt avsnitt är till ända. Mm. Hur var det här, Patrik?
Det var jättetrevligt. Sen vet man aldrig när man pratar vad det ska ta vägen. Men det var jättetrevligt. Ja, jag uppskattar att jag fick vara här.
En kul timme. Det är så här att vanligtvis brukar mina gäster få avsluta med en låt. Men det kommer inte du få göra. Så jag säger helt enkelt tack så mycket för att du var med i avsnittet.
Tack själv. Jättetrevligt.
Och tack till alla er som lyssnade på det här. Det är ju så att vi rullar på hela säsongen 2021 med nya gästavsnitt. Torsdagar som gäller nu. Nu säger jag tack och hej. Det här var Patrik Sylvegårds avsnitt.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.